Kan du säga vad du heter?
Hej, jag heter Roland Nilsson.
Du, hur trött är du på att höra Thomas Ravelli älta VM 94?
Vi är liv, vi är kaos, vi är allt.
Extremt och varmt välkomna till BB-podd som du hör på Spotify och på gt.se. Och den uppmärksamma lyssnaren hörde en helt ny BB-podd-vignett. Mer om det senare. Mm. Vi har lite fler nyheter som vi tror att ni också kommer gilla. Mm. 2021 innebär en enorm storsatsning från IFK Göteborg.
Nu jävlar alltså.
Det innebär också en enorm storsatsning ifrån BB-podd. Under den allsvenska säsongen så kommer ni få inte ett, utan två BB-poddavsnitt per vecka.
Woohoo!
Sjukt nog.
Ja.
Och detta är möjligt tack vare Spotify och Unibet. Unibet är ju den stora huvudsponsorn till Allsvenskan.
Mm. De är inte bara huvudsponsor till Allsvenskan, de är också huvudsponsor till IFK Göteborg. Klubben i vårt hjärta. De vi älskar, de är fan allra mest.
Ja, det gillar vi.
Spotify behöver väl ingen närmare presentation. Men från och med nu så kommer du höra BB-podd exklusivt på Spotify.
Så vi tycker att ni som inte redan lyssnar genom Spotify ska hoppa över dit. Det är extremt enkelt. Det är bara att ladda ner appen.
Ni 2% ungefär som inte gör det idag.
Eller om nu är min pappa, gå in på webbläsaren och sök på Spotify och sen så söker ni er fram till BB-podd.
Jag tror ni löser det. Ni ska också veta det att man behöver inget premiumkonto för att lyssna på BB-podd, utan det kommer, är och ska alltid vara helt jävla gratis.
Nu
tycker jag att vi tar in veckans gäst.
Om man är nostalgiker så tickar veckans gäst i alla tänkbara boxar. UEFA-cupguld, VM-brons, SM-guld och cupguld som spelare. Och SM-guld och landslagsuppdrag som tränare. Tittar man framåt så är man extremt nyfiken på hur han ska ta Blåvitt in i framtiden. Och det ska vi ta reda på idag. Välkommen till BB-podd Roland Nilsson.
Ja.
Sitter du bra då?
Sitter mycket bra.
Jag har noterat det att du är så här väldigt påkopplad i alla intervjuer. Och jag tänkte att vi ska liksom få dig att släppa ner axlarna här nu och vi liksom lära känna vem är Roland Nilsson på grunden.
Ja, det blir intressant.
Ja, och jag tänker att vi gör det då genom vårt fina snabbfrågebatteri som Joakim så fint har förberett. Så kan inte du ta första frågan där?
Yes. Fullständigt namn.
Nils Lennart Roland.
Det lät nästan bakvänt på något sätt.
Ja, faktiskt.
Nils Lennart Roland Nilsson. Ja, det är nästan som en sån framåt bakåt. Vad heter de?
Jag vet inte. De två första namnen där, var kommer de ifrån?
Det första namnet är från min farfar som hade det som andranamn. Och Lennart är från min farsa och morfar.
Hette han Nils Nilsson då?
Nej, det heter han heter Henry, men hade Nils som annan namn och då tyckte de att det skulle vara någonting och så fick jag Lennart både från min pappa som hade det som andra namn och min morfar då, som heter Lennart.
Så det fanns ett scenario där du kunde hetat Roland Henry?
Ja, det vet man ju aldrig. Det är som man säger, det är föräldrarna som fixade det, så att det hade varit möjligt.
Ålder?
57.
Du känns lite som en sån som bryr dig om att inte bli äldre för snabbt, om man säger så. Du håller dig i trim och sådär. Är det viktigt för dig att se bra ut till exempel?
Det är viktigt att hålla igång. Det beror ju på att under karriären så har man ju råkat ut för ett antal skador. Och då är det viktigt att musklerna hålls vid liv. Annars är risken att man hamnar på operationsbordet och får göra lite andra saker som man inte vill.
Fast du spelar ju inte jättemycket fotboll längre, misstänker jag. Inte på elitnivå i alla fall. Jag har inte sett det.
Nej, det gör jag inte.
Men kroppen är ju liksom fortsatt i extremt bra skick.
Ja, det är det. Men samtidigt så är det ju liksom, jag har aldrig lagt av och träna. Jag har inte lagt på med 5-10 kilo eller 15 som vissa. Så att, och det gör det ju mycket lättare att jag, när jag tränar så är det ju mycket underhållsträning som man kör och då.
Men
och det är lätt.
Vad är det som driver dig i träningen då?
Nej, men det är som jag säger, liksom att hålla kroppen igång är viktigt för att inuti så det har ju hänt en hel del, korsbandsoperationer och muskel som har varit av och det har ledband där och det är menisk där och så om jag inte håller igång så vet jag vad som händer då blir det knäoperationer och det kanske blir någon höftoperation och så vidare, och det vill jag inte, utan jag vill ju kunna hålla på och göra saker och ting utanför fotbollen.
Och då är det gött att ha biceps också, eller hur?
Det är alltid gott att ha biceps.
Det är ju en av de frågorna som också ramlar in när vi ställer så här. Alla vill veta vad folk tar i bänkpress. Har du koll på sånt?
Nej, inte nu längre. Det har jag inte.
Men du hade ett max då? Vi tar det. Och så är det senast du mätte, så det är det du tar.
Nej, senast jag mätte så var det väl 125 kilo. Så att det är inte så
det jättemycket. Det är ju jävligt mycket.
Det skäms inte för sig.
Nej, det är ju satans mycket. Det är 1,5 Hanäs. Det är inte dåligt alls.
Var bor du?
Jag bor här i Göteborg.
Ja, men bor du i city? Eller
city,
ja.
Jajamän.
Lägenhet, jobbig parkering och upp till KG.
Precis, jobbig parkering, det är verkligen. Och sen är det upp på KG.
Trivs du bra i stan?
Trivs jättebra i stan. Alltid gjort så att jag tror det är uppe i 21 år i Göteborg sammanlagt nu. Så att det trivs väldigt bra.
Du vågar inte säga vilket område du bor i då?
Nej, jag bor ju väldigt centralt. Jag är inte så långt härifrån.
Jaha, du var till och med så att du promenerade till våran studio.
Ja, kunde gjort. Men det funkar inte för jag ska upp till kamratgården.
Ja, jag förstår.
Det där stryker vi, annars blir det miljöpåhopp och grejer. Ja, det vet inte vad jag är med om här.
Den otroligt vältränade Roland Nilsson gick hit. Vi sitter ju då på Korsgatan, vilket är hyfsat centralt i Göteborg.
Ja, väldigt centralt ska jag säga.
Vilka brukar du hänga med när du inte jobbar?
Familjen. Det blir inte så mycket tid över, tyvärr, utan det är väldigt mycket fotboll.
Och familj, fru och...
Ja, fru Sylvia och barnen Filip och Lukas.
Blir det mycket fotbollssnack hemma också?
Nej, det blir det inte. Utan där pratar vi andra saker så att säga.
Men har du bestämt det?
Eller? Nej. Det är...
Det är frun som har bestämt det.
Med fru är ju sådär med fotboll. Så att det tycker jag också är positivt att man inte håller på att prata fotboll 24 timmar om dygnet. Utan det är mycket fotboll ändå, så att det är skönt att kunna prata om andra saker.
Men när du är med familjen och ni har en god dag då, vad kan ni tänkas göra för någonting mysigt då?
Ja, det brukar vi ofta vara ute och promenera. Plocka samp eller bär eller sådär.
Corona har inte påverkat dig liksom. Du har gjort detta alla år.
Ja, det kan man väl säga. Vi har alltid varit försökt ta oss ut i naturen, för vi gillar det. Barnen gillar det, tycker det är kul. Det känns väldigt bra.
Vad tror du att folk irriterar sig på hos dig?
Ja, det är säkert många saker. Jag vet inte vad det skulle vara direkt så, men det finns alltid något som folk hänger upp sig på.
För en sak som ofta folk svarar är ju så här, jag kan vara lite sen. Men du var ju 10 minuter tidig hit. Så är du punktlig av det?
Ja, hyfsat i alla fall. Jag försöker alltid vara i tid. Det är någonting som sitter i sen när man var spelare, så var det viktigt att komma i tid, annars fick man böter.
Men kan det vara omvänt då? Kan det vara så att man irriterar sig på att du är redig liksom? Att det är för mycket ordning och reda kring Roland Nilsson?
Ja, nej, så jävla mycket ordning och reda. Så att, men nej, alltså, jag vet inte. Det är alltid små saker. Som folk brukar hänga upp sig på.
För den hängde ju nästan med när du kom till Blåvitt också, liksom, att så här, nu ska det bli ordning och reda och raka linjer
spela 4-4-2.
Ja, precis.
Och vi har inte spelat 4-4-2 än en gång.
Nej, jag menar det. Är det en sån myt som du får dras med då, att du är överstrukturerad eller?
Nej, men jag tror att det är väldigt mycket, i och med att man spelar 7 år i Blåvitt innan, så är det klart att då blir ju de referenserna blir ju från den tiden.
Alltså Svennis komplex höll jag på att säga.
Det blir ju lite grann, man går tillbaka då, i den senaste där, men i de andra lagen som jag har haft så har det inte varit 4-4-2, utan det har varit olika spelsystem.
Vad kan du störa dig på hos folk?
Ja...
När de tjatar om 4-4-2.
Ja, det är väl... Nej, men annars... Det är väl... Jag gillar inte när man inte försöker göra sitt bästa. Det är något som...
När man ger upp liksom.
Ja, när man liksom bara... Sådär.
Och vi som supportrar, vi har ju någon sorts så här, romantisk bild av fotbollsspelare, professionella fotbollsspelare. Att så här, har man fått den gåvan och den chansen att vara det, så tror fan att man alltid gör sitt bästa. Men är det ofta som det händer att spelare inte gör det? Nu ska du inte behöva ta upp något exempel såklart. Men...
Nej, men det händer ju. För att det är ju, man lever ju i en liten bubbla som fotbollsspelare. Man åker till träningen och tränar, och sen åker man därifrån. Och sen är det är det match på helgen och då spelar man matchen och sen är det tillbaka. Så att det är ju liksom det här livet som man lever, det är ju kan ju vara väldigt skönt på många sätt, men det är också en stor press, det är att du måste leverera både på träningar och i match så att säga, för att annars kanske det inte blir så kul, och då är det väl lätt när man blir lite besviken att man tycker liksom, ah, vad fasen, jag får inte någon chans, eller liksom ah,
tofflar iväg något halvkast inlägg sådär.
Ja, nej, men lite grann sådana här, så att men man brukar diskutera det väldigt snabbt och sen går det över.
Så. Men alltså, utan att svara på vem och var, så känner du att det har hänt på match också i Blåvitt att spelare inte har gjort sitt bästa nu sen du kom hit? Liksom?
Nej, inte sen jag kom hit, det tycker jag inte. Utan det har varit att vi har kanske varit lite försiktiga ofta än att vi inte har gjort det vi ska göra. Utan vill att vi ska bli lite modigare i vårt spel.
Hur hanterar du det som tränare då? Om du har satt liksom en plan för så här ska vi göra och sen märker du att folk följer inte överhuvudtaget de linjer du har sagt. Vad gör man då?
Nej, men då tar man ju såklart en diskussion direkt och frågar om det var något fel på instruktionen. Det kan jag ju börja alltid med. Och är det inte det så förväntar jag mig att man ska höra det.
Det är lite management by fear. Sådär.
Nej, det är det inte.
Har ni svårt att förstå?
Ledande. Nej, men alltså, det är ju ledande, men det är ju så. Vi måste ju kolla upp så att vi har informerat rätt innan vi kan trycka till, om det nu är att man är lite för bekväm utav sig.
Då vet alla lyssnare det, att om vi tycker att Blåvitt har gått ut och gjort en dålig första halvlek mot Örebro till exempel i premiären, så vet vi det att det första som händer när vi kommer ut i omklädningsrummet är att Roland frågar spelarna, var det någon som hade svårt att förstå instruktionerna? då kan vi vara med er där, då står vi bakom det rollen i så fall.
Ja, ja.
Det är bara att fatta bättre nu.
Ja, precis.
Så att, nej, så kan det vara. Det är som det alltid är i fotboll, så gäller det att ha en dialog och se till att man kommer överens om saker. För sen är det ju, i och med att det är ett lag, det är ju olika individer som ska spela tillsammans, och det är viktigt att man gör saker och ting som man har kommit överens om, annars blir det ju väldigt svårt att göra saker tillsammans.
Hur många par skor har du? Tvära kastar.
Vi är fortfarande på snabbfrågesegmentet.
Ja, privata skor kanske 10 par.
Vilka är dina favorit i om du öppnar garderoben?
Ja, där är har ett par sådana allround skor som man kan ha nu när det är sånt här väder, lite slask och lite blött och lite sådär, som är lite Gore-Tex, och det är rätt skönt.
Det är praktiskt liksom.
Ja, lite praktiskt.
Det är inte det våra gäster brukar svara, de praktiska skorna.
Nej.
Det brukar det inte vara.
Nej.
Det är mycket vita sneakers som
vita
lyser
sneakers.
Med limefärger och sådär.
Ja, nej.
Det är också kul att den ej strukturerade Roland då delar upp skorna i privata skor och så här karriärskorna.
Inte fotbollsskor utan arbetsskor.
Ja, så är det.
Dyr klocka eller dyr bil?
Ja, jag har väl någon dyr klocka. Annars är det ju mest sportklockor, ja, som används.
Pulsklockor
och så vidare. Ja.
Du har en kostymklocka kan man säga.
Ja,
och sen så har du en bruksklocka. Då, liksom.
Precis.
Men ingen flashy Ferrari i garaget som aldrig syns.
Nej, liksom. Det har jag.
Nej.
Det är liksom company car som gäller.
Ja, det är company car.
Var sånt viktigt för dig?
Det tycker jag. Det har alltid varit kul, och bilar har alltid varit ett intresse. Så det har alltid varit kul att köra lite häftiga bilar.
Men hade
så.
Du någon riktigt häftig bil när du var aktiv som spelare?
Man tänker ju på Tobias Nilssons gula Porsche alltid.
Ja, jag hade en blå Porsche.
Ja, du hade det? Vad var det för någon?
911.
Oj, 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 oj. När var detta?
Ja, det var när man var aktiv som fotbollsspelare. Mm.
Men var den högerstyrd i England eller var den...
Nej, det var vänsterstyrd.
Ja. Vart åkte du på semester senast?
Oj. Semester till fjällen. Vemdalen.
Vi pratar inte om när det var.
Men vi pratar inte om när det var.
Nej.
Åker du utför eller slättför?
Både och.
Är du duktig?
Ja, tar man ner och tar man runt som det heter.
Men anser du dig vara en skicklig skidåkare?
Nej, det gör jag inte, för att jag har inte stått på skidor sådär jättelänge. Funkar inte när man är fotbollsspelare och så vidare. Och framförallt är man söderut så är det ingenting man gör direkt.
Hannes är ju ofta inne på det, just att så här, man ska hålla på med sporten där man bor. De spelar liksom, de ska inte spela fotboll i Östersund på samma sätt som de inte spelar bandy i Blekinge.
Men det blir ju automatiskt, bor man längre norrut så är det ju vinter längre och det är mer snö och så vidare. Och då är det klart att man åker skidor mycket mer när man är yngre som barn. Och det kan man säga att det gjorde man inte jag direkt. Så
vad gjorde du som barn då, om det inte var fotboll?
Jag spelade hockey och spelade basket.
Och du föll på fotbollen ändå?
Ja, det blev ett val när jag var där 15-16.
Sett till din meritlista så verkar det ha varit ett rätt bra val.
Det var smart val.
Ja, faktiskt.
Ja, hyfsat tycker jag. Ja. Ja.
Laga mat eller hämta mat?
Jag tycker det både och. Gott med hemlagat, men samtidigt så är det också gott att kunna hämta hem något gott när man bara ska slappa lite grann en kväll och sådär. Så
du bor ju på en plats där det hämtmatsutbudet är enormt. Var brukar du springa och hämta mat om du får välja ett ställe?
När vi ska lyxa till lite grann så tar vi på Mr. P.
Oj, var inte illa.
Det
tar du som hämtmat?
Ja, nej, men det är ju, man ska lyxa till det så att säga. Annars är det ju som allting annat, det kan bli någon pizza och det kan bli någon thai-mat och så vidare. Så att.
Men har du någon sån paradrätt som du gör då, om du ska liksom flasha lite för polarna hemma eller för frugan?
Nej, det kan väl bli en biff bourguignon som brukar vara ganska
populär,
bra.
Populär, va?
Det är Emil Holm gör den också. Det är också hans enda maträtt som han kan. Och du vet vad det sorgliga är. Det är att det inte är ett skämt.
Kämpa Emil.
Ja, han är fin. Snart kan han en till rätt. Han kan en dansk.
Smörrebröd.
Ja, det kan han. Det blir jättebra för Emil. Ja. Kan han två rätter.
Vad lyssnar du på?
Alla ätare. Ja, faktiskt jag lyssnar på väldigt olika, beror på lite grann humör. Mm. Det kan allt vara från hårdrock till soft till soul till det mesta.
Jag kom på en bra följdfråga på den här, för alla svarar ju alltid allätare.
Det är fint att du berättar nu, kommer en bra följdfråga.
Och den är så här, om du skulle ta en CD-skiva som du har lyssnat på mest genom hela livet, vilken är det då?
Oj. Ja, det vet jag faktiskt inte. Då blir det ju en sån här mix. Sån här,
Absolut Music 12.
Precis.
Särskilt tillbaka på den.
Det var inte alls bra. Men om du ger oss en hårdrocksgrupp du tycker om?
Ja, tycker jag. Jag var yngre. Scorpion så var en av favoriterna. Mm. Så att det var gott att lyssna på.
Vet du vad som också är fel med den frågan, Patrik?
Nej.
Det är att Rolle är möjligen den enda gästen som fattar när du säger en CD-skiva.
Ja,
spelarna som kommer nu, de undrar vad snackar du om?
Vilken är den CD-skiva du lyssnat mest på hela livet, Thomas?
Ja, det är Queen Greatest Hits 2, tror jag.
Ja, Kiss Alive 3 har jag. Mm. Så kan det vara. Ja, nästa fråga.
Har du något smeknamn, står det här bland snabbfrågorna nu. Den känner jag att den kan vi.
Men om vi förbiser roller då?
Precis.
Det har väl aldrig varit någonting direkt så. Förutom Wernersson som har något. Jag gick upp ett par kilo efter en operation och så blev det ju snabbt när man kom från Skåne. Det blev det feta Edvard.
det var ett annat PK-klimat då.
Ja, det var tuffare klimat.
Men nu när du ställer dig bredvid Wernersson, kan du då skicka tillbaka en liten
jag kan nog säga att...
Vad var det du kallade mig?
Vad var det du kallade mig nu igen, Wernersson?
Vilken färg skulle du ha på fotbollsskorna om du fick välja själv om du spelade nu?
Svarta eller blå.
På din tid?
Alltså på min tid.
Det var
svart.
Kan de inte få vara nu då?
Det är jag skulle fråga bara, på din tid. Ja, det var bara svart.
Det var svart. Ja. Ja, jag hade faktiskt ett par silverfärger en gång. Men det var bara ett kort tag.
Och då fick du kommentarer för det, antar jag också?
Ja, det blev det ju alltid.
Ja. Så för nu
det blåa Porschen och silverfärgade fotbollsskor stack ut. Det måste stuckit i ögonen hos folk. Ja, men du svarar blå gånger två. Är blå en färg som du
ja,
ofta...
Ja, blå. Jag gillar blått.
Om du har öppnat din garderob, är det genomgående blått då?
Mycket blått, ja.
Just nu sitter du i en snygg rutig skjorta då.
Ja, med blått i.
Ja, det är lite, ja, det är faktiskt blåa inslag i den. Det är, så är det.
När du var aktiv, var det något speciellt som du tränade extra på efter träningen då? Gjorde man det då?
Ja, det gjorde man. Mm. Man tränade mycket extra. Ett så var det ju... kunde vara lite fys om det var det. Man, ibland så var det lite löpning. Man behövde trycka till löpningen. Vissa bitar så var det någon teknik, någon passningsgrej som man i den positionen man var i så att säga, som man ville bli bättre på. Så att det, man utgick hela tiden från positionen man spelade i för att bli bättre i den.
Spelarna, nu för tiden, de svarar ju att de nöter inlägg eller möjligen skott. Mm. Jag tror inte någon har svarat liksom, att man tog en extra löprunda. Men händer det också? Svarar de så bara för att det låter fräckare med inlägg?
Eller... Ja, nej, men det är väl ofta att det är mer kul att stå och skjuta än att göra kanske andra grejer. Inlägg är kul för det blir det ju avslut för den som andra och så inlägget och så vidare. Så att det, men jag var väl mer fokuserad på att slå in mig i laget eller behålla min plats och göra det så bra som möjligt för att utveckla mig själv.
Jag inser att det här med inlägg och skottgrejen efteråt, det är ett sätt för dem liksom att ta in credden för att de tränar extra. Men egentligen så är det bara kul.
Egentligen bara ut och latcha med polarna. Ja, det är precis när man gör det.
Så sluta slå inlägg och skjuta ut i spåret med er.
Det du säger är att Mattias Bjärsmyr inte behöver stega upp från 11 meter längre. Liksom. Det,
nej,
det är ingenting.
Ut och löp med dig. Ja. Det skickar vi med dem härifrån. Ja. Var du en sån som höll på med trash talk när du spelade fotboll?
Nej.
Tänk att alla säger nej.
Nej, det är ingen som säger, ja, någon har sagt. Var det lika vanligt som det är nu? För nu vet jag att det är vanligt.
Ja, det var det nog. Men det var väl inte lika... Det var väl någon i något lag så där som var lite speciell.
Var det värre i England eller?
Ja, det var lite värre i England. Men samtidigt var det inte mycket annorlunda där heller tycker jag.
Men du har ju vissa spelare i vår trupp som är väldigt skickliga på det. För faktum är att nu har du fler än vad som har funnits på många år. Kan du ibland be dem nästan använda det?
Nej, utan det blir ju att de använder ju det ändå så att säga, så att det är ju en del av dem.
Det är snarare att dämpa
det finns ju ett öppet exempel och det är ju, de följer ju, jag tror det var Discovery som följer Djurgården förra året, och då har de filmat inifrån matchen mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi när jag tror det är Kim Bergsten som tar Boja Turay och säger
Boja, Sebastian Eriksson. Han kommer att provocera dig 245 plus tillägg. Men om du är kall så är han utvisad i 85.
Samtidigt sätter det ju honom ur balans.
Ja, så kan det ju vara. Eller så kan han bli extra taggad, det vet man inte. Så att, men det är ju som jag säger, det är vilken person man själv är. Gillar man trash.
Men du ber inte så här, Värnblom hålla igen?
Nej, jag tror det skulle vara omöjligt. Så att det är väl... Det är väl som man säger att han ska bara tänka sig för ibland i vad han säger.
Största sportsliga framgångarna, och då får du väl ta en som spelare och en som tränare då?
Ja, som spelare då blir det ju VM-bronset 94.
Såklart.
Det är svårt att komma ifrån. Sen ligger det ut med två år som ligger väldigt direkt därefter. Det är UEFA-cupguldet 87 och Liga-cupguldet med Sheffield 91, så att det var riktigt härliga upplevelser.
Säger du återigen, vad en jävla tur han inte gick på basketen. Faktiskt.
Ja. Och som tränare, vi vet ju att du har vunnit guld i en klubb söderöver.
Ja,
precis. Antar att den ändå smäller högt i tränarmeritlistan.
Ja, så blir det. Såklart, när man var tränare så är det ju, man är ju ute efter som, samma som spelare. Man vill ju vinna saker.
Hade det känts extra roligt att vinna i Blåvitt då?
Ja, såklart.
På riktigt också? På riktigt. Det hade varit mäktigare liksom?
Ja, såklart.
Tror du att det är möjligt?
Det får vi verkligen hoppas.
Ja, men tror du att det är möjligt?
Ja, det är det ju.
I år?
Det får vi se om det blir i år. Jag tror vi behöver spela oss sammans lite mer, men vi ska jobba på det i alla fall.
Är det något vi ska vara rädda för? För om man såg till exempel landskampen nu i torsdags så ställer vi ner ett ganska namnstarkt lag, men vi får inte riktigt till det. Och man kan minna sig tillbaka också till IFK Göteborg 2012. med den så kallade då Real Blåvitt-satsningen som i ärlighetens namn idag inte är särskilt mycket jämfört med det vi får nu. Men där och då fick vi inte heller synken första året. Men sen, bör vi vara oroliga för att det inte sitter hela vägen, tror du?
Ja, det är ju väldigt svårt att få det att sitta direkt. Så är det ju därför vi pratar ju om individer. Och individerna är ju väldigt bra enskilt. Men det är ju också att man ska spela tillsammans och göra saker och ting tillsammans. Och det är ju där jobbet blir att få ut det maximala utav de duktiga spelarna. Men tillsammans med de andra. Så att det inte blir bara blir individuella grejer utan det blir som ett lag. För det är ju då man kan utnyttja motståndarnas svagheter på rätt sätt i så fall. Jag menar, tar man sig fram på ett sätt så gör man det på ett annat sätt genom att man använder sig av de andra spelarna idag. Och det är ju så där. Ska man vara ett vinnande lag så är det många som behöver träda fram för att vi ska vinna match.
Om vi ska ta värsta sportsliga då, du kommer undan med ett bara och du får välja från tränare och spela karriären.
Ja, som spelare så är det väl missen i Barcelona, straffen. För den satt sig väldigt hårt.
Och detta var alltså
86
för de yngre,
spelade vi ju semifinal i vad man kan kalla Champions League idag där. Och så mötte vi Barcelona med IFK Göteborg.
Just det. Ja. Det är viktigt att påtala det för de yngre lyssnare.
Ja, precis. Ja. Så med IFK Göteborg och vi var i semifinal. Vi hade vunnit hemma med 3-0 och vi åkte ner till Barcelona med förhoppningar att ta oss till en final. Men resultatet var 3-0 efter slut och sen var det 0-0 i förlängningen där och så blev det då straffar. Så att och då missade jag min straff i slutet där jag slått in den. Så hade vi gått till final. Och sen efter mig så missade jag även Per Edman Mort och så vi istället för var vi i final så var vi ute då. Mm. Så att det var ju hårt.
Hade du någonsin slått en straff i tävlingsmatchsammanhang innan?
Nej, det hade jag inte. Så att, och vi hade inte tränat heller på det utan vi hade inte räknat med att det skulle bli någon förlängning av straffar direkt.
Det är ju ganska taskigt om man aldrig har slått en straff i tävlingssammanhang att den första man slår är Barcelona borta på Camp Nou.
Ja, men vi kom ju till det dilemmat att det var ingen som ville slå. Nej. Utan grundarna frågade ju runt och det var ingen som ville slå. Och han frågade mig också, då sa jag nej direkt.
Men hur länge tyngde detta dig efter?
Liksom? Ja, det var ju väldigt tufft den första månaden efter. För att det blev ju så att man känns som man har svikit laget och fanns och alltihopa. Men sen kommer jag med i landslaget och då kände jag liksom att fan, nu har jag fått en chans här att kunna revanschera mig och då gäller det att ta den och det tyckte jag gjorde.
Var det någon sorts cirkelslutning när du satte straffen mot Rumänien 94? Var det, alltså, ska man göra någon sorts filmmanus så känns det ju så givet och
det är rätt många år emellan där,
men förstår du vad jag menar då? Eller?
Ja, nej, men det, så är det ju på det sättet, men samtidigt så var det liksom att under VM så tränade vi ju straffar för att vi visste att det skulle vara en möjlighet och då känner man säker och det var liksom ingen frågan om jag skulle ta en straff eller inte ta någon straff utan då var jag så pass säker så att jag skulle ta straff.
Men känner du att en sån erfarenhet liksom en sån stor så här hade det varit idag så hade det ju varit på alla sajter, alla sociala medier överallt liksom 200% fokusering på det att någon missar en straff. Känner du ändå att du kan ta med en erfarenhet från den grejen och stoppa in i vad du säger till de spelarna som du har i omklädningsrummet?
Ja, det kan ju. När man varit där så är det ju, så har man ju en erfarenhet och det är ju det när man pratar om erfarenhet så är det ju lite grann av att man har varit i en situation tidigare. Annars har man ju inte varit i det, kvittar om man är äldre, har man inte varit i någon situation tidigare som är den, då har man ju inte erfarenheten. Utan erfarenheten kommer ju med det man har varit med.
Vem blir så här fjärde straffskytten i Blåvitt om vi hamnar i det läget?
Ja, jag tror det är rätt många som vill ta.
Ja, men man är sugnare nu va?
Ja, det är det så. Man tränar ofta. Vi har ju alltid, när vi har smålagsspel och så vidare, så blir det ju lite straffar. Och då tränar vi på det.
Finns det någon oväntad i Blåvitt-laget som är bra på straffar som man tänker sig att kanske inte ska vara det? typ Bjärsmyr. Han får åka på det hela tiden.
Synd, synd om Bjärsmyr.
Ja, där är, de är ju skickliga, de flesta av dem, allihopa. Det är ju sen när det väl blir straff i, på riktigt, när det verkligen gäller någonting, för då kommer ju närmare och då kommer lite andra aspekter in i bilden som gör att det blir helt annorlunda.
Har ni bestämt innan var de ska lägga straffarna någonstans?
Nej, utan jag tror det är spelarna själva. Vissa, det är ju olika hur man skjuter sin straff. Vissa väntar ju på målvakten och tittar på målvakten, och sen så fort han rör sig så lägger man i motsatta hörnet. Vissa andra har bestämt sig tidigt och tar sitt hörn så att säga.
Men om man bara ska gå tillbaka en gång till 94 då. För den straffen som du slår in där, den känns ju så när man tittar på den efterhand att han bankar på allt vad han kan bara.
Ja, alltså nej, men jag slog ju mina straffar så.
Ja.
Så att,
hårt och hårt.
Hårt och högt. Ja. Hårt och högt. Så att, och jag hade ju 9 av 10 satt ju där. Så att det var ju liksom ingenting som såg annorlunda ut på träning, utan det var att trycka till den och så rätt upp i taket.
Är det en viss besvikelse som ligger kvar hos Hannes här nu? 27 år senare eller vad det är?
Nej, absolut inte. Jag var för liten då för att komma ihåg det, ja, faktiskt. Ja. Även om man inte kan tro det när man ser mig. Vem är den bästa spelaren som du har coachat?
Jag var ju faktiskt manager i Coventry ett år.
Ja.
Och där var en duktig i mittfältare. Thompson hette han, kom från Liverpool som vi köpte där, för han var en riktigt duktig liten spelare.
Vad hette han, sa du? Thompson?
Thompson.
Är det någon man ska känna till?
Jag nickade och låtsade som att jag visste vad han menade, och så tänkte jag att vi går därifrån.
Nej, liksom. Just då var han väldigt duktig. Så att sen hade vi ett par marokkaner som spelade marokkanska landslaget.
Var det de här Mustafa Hadji och dem?
Ja, eller? Hadji spelade tillsammans med, men det var två andra. Safri var den ena som också var väldigt bra.
Då blir ju såklart nästa fråga, vem är den bästa som du har coachat mot, om man säger så? Om du känt bara, shit, vad fan ska jag göra?
Det får nog också bli England. Vet du, Wolves som hade hämtat in två forward, så den ena är Dean Sturridge. En vass forward som vi försökte stoppa, men det var väldigt svårt. Även det taktiska och bespelare och alltihopa, så var han vass och gled igenom allt som oftast.
Vem var din idol när du var liten?
Pelé.
Det är enkelt också så.
Var du på hans och kika på hans match här på Ullevi?
Nej, tyvärr inte.
Du fick inga biljetter?
Nej.
Så är det. Min far struntade i hela sin konfirmation för den matchen.
Ja, det låter som ett bra beslut i efterhand.
Faktiskt.
Ja.
Det var alla snabbfrågorna, va?
Det var alla snabbfrågorna.
Då tycker jag att vi grottar ner oss nu då i vad som komma skall, framtiden och IFK Göteborg, och hur du ska med dina fina händer då förvandla denna klubb som har varit en lite ondsint spiral till en framgångsrik vinnarförening igen.
Nej, men så här då, det största frågetecknet när du kom till klubben, det var ju väldigt mycket snack om vad är Rolles spelfilosofi? Mm. Och det hängdes ju upp ganska mycket på det här som vi var inne på med 4-4-2, gamla skolan,
strukturerade
gubben. Ja, men du fattar vad jag menar. Och jag kände att man kanske inte riktigt fått 100% svar på det ännu, för att direkt när du kom så var det ju mer av ett räddningsuppdrag. Liksom. Då handlade det om att hamra in poängen, hur de än såg ut. Och sen efter det så har det varit lite svårbedömt, för det har inte varit en vanlig säsong där man kan gå ner på en träning och specialstudera på samma sätt. Så vi frågar oss egentligen då, liksom, hur vill Rolle spela fotboll?
Ja, jag vill ha ett snabbt passningsspel där man kommer till många målchanser och täpper till bakåt. Man jobbar tillsammans som ett lag för att hindra motståndarna att göra mål. Väldigt enkelt. Men samtidigt så är det ju lite grann av, man pratar ju ofta om spelsystem. Mm. Och då kommer vi lite in på det du har varit inne på, att vi spelar 4-4-2, eller jag spelar 4-4-2, vilket vi inte gjorde en enda gång när jag kom.
Utan nej, men det har varit myten på något sätt.
Ja, det har ju varit det. Och vi spelar ju exakt samma, för jag tog ju ett snack med Ferran och sa att om vi ska ändra på saker och ting så kan det ta för lång tid, utan vi får jobba vidare med spelsystemet som ni har. Då gick vi igenom det.
Skruva på det.
Spelar vi 4-2-3-1, men i försvarsspelet valde vi då att lyfta upp tians roll högre upp i plan, så att om man tittar på försvarsmässigt så såg det ut som ett 4-4-2, men så fort vi fick bollen så
droppade han ner,
så att det var helt annorlunda. Nu i år då så har vi ju, börjar vi med 4-2-3-1, och jag tyckte liksom att vi fick inte ut det bästa av de spelarna som vi hade, utan på något sätt så var det liksom att det blev vissa stunder såg det väldigt bra ut, sen kunde det se sämre ut under en period, och sen såg det bra ut igen, och då håller man ju på och ändrar runt lite och ser vad man kan göra åt saken, men vi hittade ingen bra lösning, och då pratade vi direkt om att vi skulle kanske ändra då med de spelartyperna vi har, till att spela med en trebackslinje och fem på mitten och två forwards då, för att bli lite mer offensiva och ta fram spelare, därför vi har offensiva mittfältare, och framförallt då kanske också jobba med två forwards för att kunna skapa fler målchanser.
Var det just mittfältarna, för det pratas ju väldigt mycket om det, att Blåvitt har ett överskott på just centrala mittfältare. Var det den pusselbiten som du kände gjorde att ni var tvungna att liksom lägga om pusslet?
Ja, det tycker jag. Sen är det ju som allting att både med mittfältare och kanske då också med backlinjespelare så är det ju en kombination av saker och ting i hur ska vi få till det allra bästa, och var hittar vi någonting som spelarna också kan lyfta sina individuella kvaliteter till en hög nivå. Och då såg vi ju ganska tidigt här, vi provade mot Sundsvall direkt eftersom vi halvprovade, eller vi fick ändra om mot Sandviken för att göra lite fler mål, och då tyckte vi liksom att det är spännande, och då testar vi att göra det då från start i en match. Så det var ju två träningar bara, och sen var det skarpt läge, och då gör vi en väldigt bra halvlek mot Sundsvall. Sen i andra halvlek så blir det i den matchen, kommer de här lite misstagen som man gör när man inte har tränat och spelat ihop på det sättet. Men vi har jobbat med de sakerna sen dess, och jag tycker det blir bättre och bättre för var match vi spelar, och vi lär oss någonting för var match vi spelar.
Så egentligen så kan vi kanske tacka ett jävligt taggat Sandviken då, för att vi numera står med trebackslinje på gamla linjer.
Ja, så kan man ju säga. Det är tillfälligheter ibland som gör saker och ting, men vi har ju haft med det från starten i under denna säsongen att vi ska kunna hantera två spelsystem.
Men där vi står här och nu så är det ändå ganska såklart att det är 3-5-2-systemet som vi kommer utgå från i Allsvenskan i år, eller hur känner du att det landet ligger nu?
Ja, det tycker jag. Där har vi hamnat nu, att vi känner oss stabila i det, och vi hittar fler och fler lösningar på hur vi ska lösa problemen som mittfältarna eller som motståndarna skapar emot oss, och vilket gör då att vi blir bättre och mer harmoniska. Sen ska vi upp en nivå till här, men samtidigt så har vi ju haft lite problem med lite skador, och vi får liksom inte spela tillsammans med alla spelarna som vi kanske skulle vilja.
Nu när Robin tog lite stryk här tidigt så har vi också sett Kevin Jakob gå upp ganska mycket i banan. Finns det en chans att vi får se honom ganska mycket i en anfallsposition under 2021?
Ja, vi får se hur det blir. Kevin är ju väldigt duktig, för han kan spela på många positioner, och det var ju en av orsakerna vi plockade in honom. Spelare med en härlig vilja och bra kunskap så att säga. Så att, han kan
vågar
spela
avsluta.
Ja, han vågar avsluta. Han är bra i spelet och har snabba bra idéer och så vidare. Så att det är en intressant spelare. Vad han kommer exakt att spela, det får vi bara vänta och se.
Vad ska jag säga, just det som vi pratar om här lite med skador och sånt, det är ingen sån sak, för Vi har ju fått en ganska betydande skada både på forwardsuppställningen och i bland mittbackarna där vi var ganska tunna. Det är inte en sån sak som är att fan, vi går tillbaka till fyrbacklinjen och sådär.
Nej, det kan jag inte säga att vi får den känslan, för det är ju mer av att vi ska hitta rätt med de spelarna vi har. Och sen hoppas vi ju här att vi får tillbaka några spelare ganska snart.
Jag tänker om vi bara ska liksom försöka visualisera oss här när vi sitter här och spelar in här då. Hur vi tänker oss att det ska se ut. Om vi börjar med försvarsuppställningen då. Och så utgår vi från en 3-4-2-uppställning som man står på planen när bollen ligger på mittcirkeln. Hur är tanken att vi faller ner? Vill du att wingbacksen ska gå ner som rena ytterbackar? Vilka ytor förändras?
Alltså det blir ju lite grann utav det beroende på motståndare och motståndarna gör. Men samtidigt så är det ju att desto bättre vi själva kan vara, desto mer vi kan ha boll själva, så kan vi ju lyfta upp wingbacksen ganska högt. Och det hoppas jag att vi ska kunna göra. Är vi slarviga vårt passningsspel och ger bort bollen för lätt, ja, då blir det lite jobbigare för våra wingbacks, för då måste de hjälpa till mer i försvaret så att säga än vi kanske vill att de ska göra.
Vilka ytor känner du att vi är starka och svaga på defensivt? För du, alltså klassiskt när man spelar treback så att det blir en yta på ytterkanterna där så att säga.
Ja, nej, jag tycker vi har klarat av det bra, det låga försvarsspelet, så där är vi, tycker jag, är bra. Vi släpper inte till många målchanser, även om motståndarna och bollen kanske är, man tycker oj, det höll på att bli farligt, så blir det inte farligt, och det är en stor skillnad så att säga. Det höga försvarsspelet, vårt pressspel, börjar också sitta bättre. Till exempel gjorde vi mål på den mot Malmö senast, där vi satte hög press på Malmö och där de slarvade sitt passningsspel, och då vann vi bollen och ja, Sanna fick en drömträff igen.
Han gjorde som man brukar göra.
Han gör som man brukar göra, ja. Så att han satte den i krysset. Så att det är så bra. Det är mellanspelet i försvarsspelet där är vi lite upp och ner i olika, och det är ju
mellanspelet,
då mellanspelet menar du... Ja, det är när vi har positioner på egen plan halva så att säga, där vi inte backar ner med backlinjen helt ner utanför eget straffområde, utan vi håller oss i mitten någonstans.
Och bollen spelas igenom så att säga?
Bollen spelas igenom lite grann, och där har vi jobbat med olika saker, och vi är inte riktigt samspelta där riktigt på vem som gör vad. Även om vi vet det så är det ju sen det ska gå ut och göras också.
För är det också så vi har släppt in mål, tycker du, när vi väl har gjort det? Är det att liksom, vi har hamnat mellan våra försvarspositioner och bollen har gått igenom? Så att...
Ja, jag tycker liksom tycker de målen vi har släppt in har väl varit mer att det har varit individuella misstag. Där vi gör misstag som man kanske inte normalt gör. Så att det är ju, när vi jobbar som ett lag så har vi sett bra ut. Men som sagt, det är individuella misstag, och de måste vi minimera i under säsongen, för att det är ofta då det händer de allvarliga chanserna så att säga.
Spelsystemet är oklanderligt, men det är spelarna som är för dåliga bara.
Nej, men det är ju så att det när man nu kör ett system så ska det pluggas in, och det ska göras, och det händer väldigt mycket, och det är mycket beslut som ska tas, så att det är en viktig bit för oss.
För ett par månader sedan berättade en spelare i truppen för mig att ni skulle anpassa spelsystemet mer efter motstånd än vad ni gjort tidigare. Är den tanken förändrad?
Nej, det är det bara liksom att vad anpassning är, det är ju egentligen att vi måste lära oss vad motståndarna bjuder på. Det är ju det som är olika spelsystem och olika motståndare, så man kan liksom inte, planen är för stor för att stänga ner allt. Utan det är som allting, man har sina styrkor och man har sina svagheter, och nu gäller det också att vi tar vara på motståndarnas svagheter i det. Så man liksom inte har dem en stark högersida, att vi inte håller på och anfaller på deras starka sida, utan vi utnyttjar deras vänstersida som då är sämre. Eller vad det nu kan vara, att vi lär oss de här bitarna.
Så det är inte att vi byter spelsystem, utan att man mer viktar
fram och tillbaka? Nej, det är att man utnyttjar, som man säger, motståndarna, deras styrkor och svaghet. Så man klarar av deras styrkor men samtidigt öppnar upp deras svaghet.
Sist mot Malmö så tyckte vi att se att Hasse fick en kanske lite mer framskjuten roll den senast. Och det kändes ju som en bra grej att han kom till sin rätt med, för att han är oerhört stark i pressspelet. Var det något medvetet, eller tog han de löpningarna helt på eget huvud?
Alltså, lite grann utav sättet vi spelar på, så är det ju med mittfältarna, och det är det vi vill ha, att det är där det händer så att säga, och det är där vi ska ha en stor rörelse. Det är där vi ska försöka göra det svårt för motståndarna att läsa oss, i att Hasse inte bara ska ha en hög eller låg position, utan när det ges tillfälle då ska han vara högt om det ges tillfälle, eller så är det någon annan utan mittfältarna som kan ha en högre position på grund av att motståndarna då tillåter det. Så att det är ju det här att vi framförallt kan ändra. Det tyckte vi gjorde bra mot Malmö ett antal gånger. Det var ju liksom att det byttes friskt. Sanna kom ner, Hasse gick upp, Simon gick upp och Sanna kom ner och tvärtom. Så att det var en stor rörlighet där, och det ska vi fortsätta jobba med.
Många supportrar har i alla fall sett, har kritiserat lite för att vi blir passiva i försvarsspelet. Och det kanske är också, det är tydligt när vi släpper in ett sånt mål som vi gjorde mot Norrköping, när deras bästa skytt fick måtta och ladda liksom. Ett jävla bra skott i och för sig då.
Haksabanovic har okej avslut,
har han. Ja, men det har han, men ändå liksom att det känns som att, vad fan, gå på honom då så att han får lossa iväg det. Det är en av de sakerna jag ofta ser, att vad fan, var lite aggressivare i försvarsspelet, låt dem inte sikta. Känner du att det är ett problem, eller är det något som supportrar kanske bara ser?
Ja, det är klart att när man ser på just den situationen, så ser det ju verkligen ut som att vad står vi och tittar på. Vi vet ju att han har ett bra skott.
Typ så.
Ja, och så var det ju den situationen. Det var ju bara liksom vem ska kliva, och det är de här tveksamheterna som finns lite grann fortfarande. Vi har inte hunnit jobba med alla de här bitarna, men idag vet vi det. Vem som kliver och ska ta det. Och ibland så är vi tvärtom. Ibland är vi alldeles för heta och går upp alldeles för tidigt, vilket gör att vi öppnar upp luckor bakom oss istället. Så att det är hela tiden en balansfråga.
För man vet att Roland gick in i omklädningsrummet efter den sekvensen.
Ta fram till, honom!
Nej, men jag tror var det Pontus just i det läget kanske. Så
har du missförstått? Pontus,
är det någonting du inte har förstått av det jag har sagt här nu, så säg det.
Kalle Johansson skadad. Vem tar hans roll som både bakåt och framåt?
Ja, det är ju det vi håller på och jobbar på, så att säga. Vem som passar bäst in.
Kan det bli någon som inte finns i truppen nu?
Det har jag nog svårt att se.
Du tror att vi jobbar med den truppen som finns?
Ja, det som jag varit inne på, att ska man bara ta in en spelare hux flux nu här, så ska ju den personen och den spelaren hinna anpassa sig till vårt sätt att spela och så vidare. Och det, även om det är en bra spelare, så tar det tid, det vet vi.
Om vi går över på anfallsspelet då, om vi är likadant då, att vi säger att vi ställer upp pjäserna i 3-5-2, vad förändrar du då i anfallsposition? Vad är det för ytor vi vill söka, och vilka koner flyttas framåt, så att säga?
Ja, i det spelet så är det viktigt för oss att vi flyttar fram våra wingbacks ordentligt, och att Sanna har en hög position. Man gillar att komma ner och hämta boll och så vidare, att han håller en hög position.
Som en andra forward liksom.
Som en andra forward. Och är det så att han inte kommer ner, att vi då flyttar upp med någon av de andra mittfältarna då, så att vi har en spelare tillsammans med vår forward.
För under tidigare regim på KG så kändes det som att du var nästan förbjudet med inlägg. Men det har ändrats. Är det vissa spelare som ska söka inlägg till vissa i boxen, eller hur är tanken där?
Där är ju tanken att vi, när läge finns, så ska vi ju sätta in bollen. Men samtidigt så ska vi inte sätta in bollen när vi inte har folk. Och det har väl varit sist och där med att titta upp och se vad som finns. är det en mot fyra så kanske vi inte ska slå ett inlägg, utan då kanske vi ska spela bollen på ett annorlunda sätt och ta oss fram in i straffområdet på ett annorlunda sätt än när att slå ett inlägg.
Är det en sak som du också tycker liksom, som vi behöver jobba på, att få in fler folk i boxen? För det är också en väldigt klassisk supporterkritik, om man säger så. Varför slår vi inlägg när det inte ens är någon jävel där inne? Hur kan vi inte fylla på mer? Liksom?
Ja, och det är ju lite grann utav det. Antingen så får vi ju springa in med mer folk, vilket vi gör. Men samtidigt så ska vi hinna. Anfallsspelare går snabbt ibland. Men det är ju just det här att vi ska välja de här tillfällena när vi ska slå inlägg och när vi ska hålla i och försöka komma in i straffområdet med mer folk och med bollen inne i straffområdet. För det är lite mer känsligt då för motståndarna, kan man inte sparka ner oss, så det blir straff.
Om du får välja då, om du bara liksom utgår från det spelsystemet som vi har och så säger du vill att vi ska spela ett snabbt passningsspel och att vi ska välja våra tillfällen. Hur ser drömmålet ut med nuvarande liksom? Förstår du vad jag menar?
Ja, men det är ju som det är, och framförallt så spelar inte det just hur det ser ut. Vi kan ju spela från backlinjen rakt in bakom deras backlinje, så har vi som Robin gjorde mot Sandviken, och så suger han ner den och så slår han in en mål. Likaväl som vi spelar oss upp emellan och får med oss många spelare in i straffområdet, och vi sätter en passning in och vi gör mål på den, som Kevins mål här senast till exempel.
Så du har ingen mall 1A, det här faller vi tillbaka på om inget annat funkar? Eller?
Nej, det blir det. Om man jobbar efter mallar så är det ju det som motståndarna vill. För då är det liksom okej, nu gör de det här sättet eller så gör de på det här sättet, och då kan vi försvara oss på det sättet. Utan det är ju den här viljan att ta sig in i straffområdet, men också vara smarta i hur vi tar oss in i straffområdet.
Du var inne på Tobias Sana, att han, alltså det var viktigt hur han löpte, hur han rörde sig. Det känns som att Tobias Sana har fått en jäkligt viktig roll i årets Blåvitt. Vad har han för roll?
Ja, han har ju fått 10-rollen så att säga i det att han ska vara den här nyckeln att kunna lösa upp försvararnas försvarsspel med både sin teknik som är framspelare, men också som man har sett nu här ett antal gånger med sina avslut. Sanna är kvick och både i tanken och i fötterna, vilket gör att när han får bollen så händer det en hel del saker, och det gör det också att har man sådana spelare, då vet också spelarna att då kan man springa fram snabbt i sina nya position.
Men har han mer kreativt spelrum så att säga än de andra spelarna, eller är det där det ska byggas runt?
Liksom? Ja, det är väl själva rollen som tia, det är ju den kreativa rollen. Mm. Och det är ju där vi har hittat den rollen för Sanna. Han passar väldigt bra in i den. Om du sätter en annan spelare så kommer det ju kanske se annorlunda ut. Men just för Sanna så blir det ju den här tio-rollen, är att hitta mellanrummet mellan mittfältare och backlinje, likaväl som att ibland springa in bakom backlinjen.
Var på schackbrädet placerar du ut Marek Hamsik?
Ja, det är väl det vi får se.
Nej, men det vet du ju redan. Ja, det är men inget du får se.
Ja, det ser du.
Det är som att du vaknar upp. Ja, nu ska vi se. Nu möter vi Sandviken här. Ska vi ha för spelsystem? Ja. Och vad stoppar vi in han, världsstjärnan Hamsik? Det måste du ha en plan för.
Ja, men just då är det. Men det är inte en plan. Så enkelt inte fotboll. Så att, utan nu ska han få träna med oss. För att han har ju tyvärr inte fått vara med och träna med oss ordentligt. Utan nu måste han in. Och där får vi då se var vi placerar honom någonstans.
Hanterar man en sån kille annorlunda?
Ja, det måste man ju. Han har ju kommit hit på ett korttidskontrakt och har ambitioner att spela i EM nu till sommaren och göra det så bra som möjligt. Och det är klart att då har vi ju tagit in honom med det snacket vi har haft, att vi ska försöka hitta en roll som är det bästa för honom. Och därför har vi också en dialog, men samtidigt som jag har varit inne på så måste vi ju se hur det ser ut på träningen, för att vi ska ju spela tillsammans. Han ska ju inte springa runt och göra sina grejer, utan vi ska göra saker och ting tillsammans.
Vem ska göra alla våra mål i år? Om till exempel Robin Söder inte är tillgänglig?
Ja, så kan man ju alltid tänka om inte den är tillgänglig och inte den är tillgänglig. Utan det
så är det ju nu med det.
Ja, nej, men det ligger ju på våra forwards i första hand och sen får mittfältarna ta ett ansvar och sen får vi göra mål på fasta. Och då får ju våra duktiga mittbackar
alla.
Ja, men det är så det är under en säsong. Sen hoppas vi ju som allting att våra forwards gör de flesta.
Det viskas lite bland folk som är uppe på KG att Kolbein gör jättemycket mål på träning.
Det stämmer.
Ja. Kan vi ha med oss i alla fall?
Får jag fråga vem som blir straffskytt? Det är bara till mitt fantasylag.
Det har ju varit Sanna. Alltså,
det känns som att han fortsätter det.
Jag tror inte han tackar nej eller säger liksom att han inte vill slå några straffar.
Men jag tänker när Marek är tillbaka, finns det en situation att Marek säger hej Sanna, jag är Marek, ge mig bollen.
Ja, det får du prata med Sanna. Så att, det vet man inte vad som händer där. Men Sanna kommer att vara straffskytt.
Det blir en klassisk Kim Zlatan situation där.
Ja, nej, du menar när Marek står och säger att Sanna har spelat så mycket vänsterback.
Ja.
Oväntat det hade varit ändå.
2019 och 2020 så upplevde vi mycket att vi var jävligt bra mellan straffområdena. Alltså på mittfältet. Ja. Men just när det var i eget straffområde och i motståndarnas straffområde så kom vi inte till på samma sätt. Och nu är vi ändå i en situation där vi har ganska tunt med forward och jäkligt bra med mittfältare. Och vi har tunt med mittbackar. Varför blir det inte samma pyttipanna i år? Eller pyttipanna är fel ord. Varför blir det inte likadant i år?
Ja, det är ju för att vi har pratat om, visst det kan se väldigt bra ut på mitten, men då kommer det krävas väldigt mycket folk på mitten. Ska vi göra mål, då måste vi ha folk inne i straffområdet och runt straffområdet. Och då måste vi ta löpningar i den riktningen. Då kan vi inte springa i sidled och springa och spela fotboll, utan vi måste bli mer pragmatiska i vårt sätt att se. Att målet, vi vet var målet ligger någonstans och då ska vi också ta oss dit.
Så om vi har för få spelare i boxen både fram och bakåt, då har spelarna inte förstått instruktionerna?
Det kan man ju säga och dit ska vi inte hamna.
Det pratas ju avslutningsvis här också nu då, det pratas väldigt mycket i föreningen just nu om att ställa krav, att vara så tydliga i våran kravställan och att man ska inte nöja sig med något som är halvdant.
Rickard Berkling, våran nya ordförande, sa till och med att tålamodstiden är över om jag minns rätt.
Precis, och han är ju ändå högste chefen.
Ja, nu är han ju nu.
Ja, precis. Ja. Vad är våran målsättning och vad är våran kravbild 2021? Ja. Tycker du?
Ja, nej. Det är ju att vi vill ju vara ett topplag.
För mig så är ett topplag ett lag som går till Europaspel. Är vi ungefär samma i våran skala där?
Nej, det är vi inte. Därför att topplag så är det ju, det kan ju vara att du är två poäng efter som fyra till tvåan. Och då är det ju fortfarande ett topplag.
Så det slåss om Europaplatser snarare då kanske?
Ja, vi ska väl säga att det får vi väl hoppas.
Vi hoppas verkligen. Jag kan säga så här, jag har aldrig hoppats så mycket på att någon ska lyckas med sitt jobb som jag hoppas att du ska lyckas med ditt jobb, Rolle. Jag hoppas att dina instruktioner är jävligt tydliga till spelarna och att de uppfattar dem som de ska.
Och är de inte det så ringer du oss och bankar vi in i huvudet.
Ja, det låter så bra.
Tack så jättemycket för att du kom till Babyboard-studion.
Tack själva.
Går du in med nytt hopp i säsongen, Hannes?
Alltså det är svårt att få en tränare att lova guld.
Ja,
det är aldrig lätt.
Nej, det är inte lätt.
Det hade varit gött om de bara sa jajamän, vi vinner och kuppen och hela skiten. Men känslan när Rolle satt i studion är ändå att han är ganska optimistisk. Mer optimistisk än vad orden kan säga väl?
Det tror jag absolut. Mm. Det tror jag.
Vi är väl ganska klara här egentligen.
Jag tror det. Det är dags, men vi ska göra en sista lilla grej.
Ja, men ni hörde ju den nya BB-podd-vignetten i början av programmet. Mm. Vad är det här för någonting?
Men det här är ju ett gött litet collab då, som det så fint
International heter. Glimberg.
Mellan BB-podd, Kristoffer Stone Chansen.
Vem är det?
Det är en barndomsvän till mig och det är en allmän vän till dig. Och han sjunger också på Hjalmar Jonssons vänsterfot och The Mads. Det är han som sjunger bra egentligen i våran kompiskrets. Han är med på det bästa. Och så ska vi inte glömma den sista deltagaren. Det är nämligen ett collab mellan BB-podd, Kristoffer Stone Chansen och Skrock. Som ni känner igen från dels förra veckans avsnitt men också från den nya bombhitten Marek Hamsik.
Ja, men tillsammans så har vi slagit våra kloka huvuden ihop för att göra en riktigt god blåvitt dänga till succéåret 2021 som det numera officiellt är.
Jajamän. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack så mycket också till Unibet. Nu åker vi.
Vi är liv, vi är kaos, vi är allt.
Solen värmer och man andas igen.